della Sport!
Du lyssnar på della Sport.
Ja visst, du lyssnar på della Sport. Och det är väldigt roligt att du är med oss igen. För della Sport är en podcast för dig som älskar sport, för dig som hatar sport och för dig som är lite sådär... Sport, ja, ja, det är inte som att följa en presskonferens, men okej då, det kan vi titta på ibland.
Ja.
K. Svensson är med mig och jag heter Simon Kippen Svensson, hallå, hallå.
Hej.
Hej, visst har folk sagt så att liksom följa dödstal och presskonferenser, det är det nya, läsa resultat och tabell.
Jag har inte, jag kan tänka mig att någon har sagt det i alla fall.
Jag tror jag läste
det
i någon tidning.
Som en spaning man kan göra. Men ja, nu det. Är det väl, igår var väl den stora, dels var det Palmemordsmordsdagen, när de verkligen dödade Palmemordet. Men också kändes det som att presskonferensen dog igår. Att det var dels den här stora Palme-presskonferensen. Och sen så gick de också ut med nyheten att nu slutar Folkhälsovårdsmyndigheten.
Jaha, gjorde de?
Att ha så här daglig. Det är ju lite sjukt att de ska varje dag ha en presskonferens.
Ja. Det är skönt.
Att alla förväntas rapportera varje dag. Komma dit, skriva upp vad de säger.
Det måste ta så mycket tid från deras arbetstid. Ja.
Varför skickar de inte bara ut ett mejl? Att nu är det de här siffrorna.
Ja, det är en siffra i princip. Lite frågor, men inte varje dag.
Inte, inte varje dag har de inte en ny hot take på siffran.
Gud vad skönt. Men du kanske ska prata lite om presskonferenser, eller ska jag bara fråga om det har hänt något sen sist?
Ja, men jag har sett att det varit jättetryck på att man ska ha en åsikt om presskonferenser. Mm. Alltså vi talar då om Christer Peterssons och Hans Melanders presskonferens om Palmemordet. Men, nej, men det hade jag inte tänkt prata om det. Om jag hade gjort Della Arte den här veckan hade jag väl pratat om det.
Jaja.
Men är du nyfiken på vad jag tyckte om det?
Inte så.
Men det är jag väl.
Men eftersom jag har igår hunnit höra 240 olika åsikter, så att en till hade inte gjort så stor skillnad.
Nej, jag tänkte det. Nej, men jag tänkte bara prata om en, vad ska man säga så här. Jag hittade, när jag skulle borsta tänderna en morgon nu, så hittade jag min tandkrämstub. Och så såg jag, bara kände så här, den här tuben, hur den är nu. Det här är så himla mycket hur mitt liv är nu.
Oj!
Då såg jag liksom direkt på den, min älskade tandkräm. Barnen har sin tandkräm. De gillar inte så stark tandkräm.
Nej, just det.
Anna har någon egen tandkräm, för hon gillar inte sån tandkräm jag köper. Och jag brukar köpa den billigaste som finns i affären. Det är nog därför hon inte gillar den. Så jag har
pappa
sin egen.
Men vi har det så hos mig också faktiskt. Det är nog en modern grej att man har acquired taste med tandkrämer.
Ja, precis. Och min smak är... Oj, var det rea på Colgate? Men, då är det min favoritsmak.
Men är det inte ännu billigare om du bara använder den som Anna använder, så behöver du inte köpa en till?
Men den är pissdyr såklart.
Ah,
och den är pyttesmå tuber.
Men det är sånt som jag har kanske då. Jag har också jättebra tankar med det.
Ja, jag tar den ibland. Det är ju helt, vilket spa för munnen att få använda annars tandkräm.
Min tandläkare tvingar mig med den, så jag är inte en lyx.
Jag har aldrig tänkt att det är någon skillnad på tandkräm och tandkräm. Men det kanske är.
Men vad spännande, du såg en ful, jag tänker att din tub är lite ful då.
Och så det är det. Ganska ful från början, ja, eftersom det är en vanlig svenne tandkräm. Ja, men så ser jag direkt, nu är det något som har hänt här med den här tandkrämen. Och jag ser liksom hela pusslet, att då har liksom något barn har klättrat upp, kastat den på marken, på golvet.
Ja.
Det tycker jag är lite snuskigt att tandkrämstuben ligger där liksom vid toaletten.
Mm. Det är synd att man borstar tänderna på toaletten där mycket liksom äckligt händer. Händer också när man stoppar in saker i munnen och gnuggar runt.
Det, är lite, det känns lite kontraproduktivt att man gör allt på toaletten. Ja.
Ja.
Det är nästan så här. Och så har jag ställt in ett lite kokplatta också. Jag har lite pantry här. Så.
Ja, precis.
Jag skalar morötter här inne också.
Ja, på toaletten. Såklart.
Mm. Ja, men då är den... Först och främst då är den ju då sönderbiten också. Och en hund var framme och bitit liksom. Och sen har liksom någon då, kanske min fru, sett så här. Här ligger en söndertuggad tandkrämstub på golvet. Den ska inte ligga här. Den lägger jag upp igen på handfatet.
Mm.
Och då har ytterligare något barn klättrat upp och liksom lekt med den, hällt vatten i den. Så det rinner liksom, när jag ska ta tandkräm så rinner det liksom bara ut en sån här sörja av hundspott, lekvatten och så några liksom uns tandkräm då med tandborsten. Så bara känner jag så här, gud, så här är det hela tiden nu.
Jag känner det var fyra fars dag, för att fäder har det så här hela tiden.
Ja, i framtiden önskar man att det inte skulle behövas firas fars dag. Alla dagar kunde få vara fars dag.
Ja.
Och så har jag tänkt på det här, hur mycket jag gått och skylt mina torra händer på corona. Men så har jag liksom, jag tror det är samma morgon som jag upptäcker min sönderbitna tandkrämstub. Så jag bara, då har jag liksom varit så här lite duktig, så jag har tömt kattlådan. Det brukar inte jag göra.
Nej.
Men jag är lite slarvig med det. Så hade jag gjort det ändå, tömt kattlådan. Tvättar händerna. Så ser jag att, det här var några veckor sedan, så att hunden då hade liksom skitit inne. Får jag ta upp?
Vad sa du hunden hade gjort?
Skitit inne.
Oj,
den,
ja.
Den har slutat med det, men när de var precis ny så fattade den inte det.
Nej.
Ja, får jag ta upp det? Tvätta golvet lite snabbt, tvätta händerna igen. Sen kanske jag byter blöja på min son. Tvätta händerna.
Tvätta händerna.
Sen hjälper jag min dotter på toaletten. Tvätta händerna.
Tvätta händerna.
Sen kanske jag är ute en liten stund. Kommer tillbaks. Ska man ju tvätta händerna, va?
Ja, men det är på grund av coronan, kan, eller?
Det är corona, ja. Men det är inte coronan som jag har gjort att jag har så torra händer. Det är ju mitt liv, hur det är nu.
Ja.
Men jag har lite blandade hundspaningar då. Som det nu är mitt liv, att tvätta mina händer, inte borsta mina tänder, ta hand om mina djur.
Jag såg bara framför mig, det var så himla fin beskrivelse, att det skulle kunna vara liksom en öppningsscen i en bok eller film eller någonting, att man eller någon kommer in i badrummet och tittar på sin tandkrämstub och liksom, det är vändpunkten, har insett så här är mitt liv, jag kan inte ha det så här längre.
Jag måste härifrån.
Ja, eller måste räta bryggan åtminstone. Jag kan inte.
Ja, jag kan inte. Det kan inte vara så att min tandkrämstub är hela familjens leksak.
Nej, det är ju steg ett.
Det kan inte vara så. Nu slutar vi med det här, med dumheterna. Jag har tänkt, innan jag ska, min hund är ju då en liten valp. Så den har liksom lite fortfarande, jag ska inte säga, den är ju väldigt söt liksom. Men den är ju också söt för att den har lite förvridna vad heter det? Inte komposition, vad heter det? Ja, men till exempel tassarna är ju liksom för stora.
Jaha,
du vet
hur
valpar det är, att de har liksom, de har inte vuxit i sina tassar riktigt ännu.
Nej, det är ungefär som människor bebisar har för stort någonting. Eller för stort huvud har de, va?
Ja, men det är ju typ kanske en tredjedel av kroppen på bebisar i huvudet. Så har ju inte vuxna det.
Nej.
Eller hur?
Nej,
känner du till.
Och det konstiga är att det är gulligt då.
Det är gulligt att de har nästan lika stort huvud som en vuxen, fast de är bara 50 centimeter långa.
Jo, men hade du sett en vuxen med ett så stort huvud, så hade det nog varit så gulligt.
Hade varit proportionerlig. Vilket litet huvud. Alltså, det var som ett nypon.
Ja, men det är konstigt att vi ska skratta åt den bilden. Det borde ju vara normala, tycker jag. Vi är människor som älskar symmetri och så.
Och så. Ja, jo, absolut. Men ja, då hade vi inte tyckt det sett konstigt ut. Men nu har det kommit en helt proportionerlig bebis.
Proportionerlig barn.
Litet. Ja, men jag har aldrig förstått mig på riktigt det här, folk som kuperar. Du vet, man klipper av sina hundars svansar. Jag tror boxers är väl väldigt vanligt att man klipper av. Alltså det känns som så här lite äckligt, perverst, sjukt liksom. Alltså vad kan man göra?
Särskilt när man har en hund själv, för då blir det så tydligt att här är ett djur med en svans. Skulle jag klippa? Nej.
Ja, men det känns som man måste, det är inte tanken att det är,
nej.
Det är som en IKEA-möbel, det fattas inga grejer. Du ska inte in och såga själv här, utan.
Och det finns ju inga argument. Jag fattar inte hur man försvarar det för sig själv riktigt.
Nej, jag har aldrig fattat det riktigt. Men nu när jag går runt, jag skulle aldrig göra det själv.
Nej.
Men när jag går, kanske när jag är lite irriterad på min hund.
Ja.
Ut och går. Och jag ser den här liksom oproportionerligt långa svans. Jag ändå kan tänka en liten tanke så här, att du har för lång svans. Den är för lång.
Det var så det började.
Då kan jag tänka så här, skulle jag klara att år efter år gå runt och störa mig på att svansen är för lång? Alltså om hon inte skulle växa i sig. En liten känsla av så här, liten, liten förståelse för de som kuperar sina hundar. Fast de kuperar ju alltid så att det bara är liksom en svansklump kvar.
Då skulle det är så jag himla roligt, ja, för att när man liksom tittar på en förälder som skäller ut sitt barn i affären, så är storyn sådär att jo, men du vet inte hur jobbigt det är med att gå runt ett barn i en affär. Då hade kanske också gjort det. Så att man kan inte titta snett på någon som kuperat sin hund. För att...
Jo, för de kuperar alltid så mycket. Då skulle jag gå runt och tänka, svansen är för kort. Att, och det är mycket värre. Det är det. Som att göra jeansshorts. Liksom. Har du väl klippt för kort? Då är, det går inte att klippa dem längre sen. Nej, jag tror de växer i det. Jag skulle, även om hon inte växer i det, så ska jag inte klippa av henne svansen. Jag fick bara 1% mer förståelse.
Ja, men det är bra. 1% är ändå mer än. Jag fick också det nu, ja.
Annan spaning. Jag förstår hur de... Kommer du ihåg den filmen som heter Hundtricket The Movie?
Ja, men jag såg inte den, men...
Jag har inte heller sett den, men jag förstod principen att singelkill, ett gäng killar, de skaffar hund. För då kommer tjejer fram och frågar. Jag fattar var den idén kommer ifrån.
För en rimligare film än Tre män och en bebis som fick tjejer för att de hade en bebis hos sig. Det var ju lite...
Ja, för jag tänkte komma dit att gud vad tjejer gillar hundar. De skriker högt.
Är det så?
Alltså, jag har tänkt på det innan, till exempel min fru gillar hundar. Och kan fråga så här om man går förbi en främmande människa, ursäkta får jag klappa din hund? Och jag har sagt då liksom, men Anna, lägg av nu fan. Stå och klappa främmande människor och liksom snacka lite om
hur hundar. Skönt är det att klappa en hund?
Ja, men om det liksom är så, jag tänker då att premissen är i den filmen att man vill ha kontakt med tjejer bara. Tror det är toppen att skaffa hund. För då, alltså, de kan inte låta bli det. Vad mycket tjejer som liksom tar kontakt med en för att man har hund. Men då jämförelse, för att jämföra med någonting. Det är liksom den totala motsatsen mot att ha, alltså bebistricket skulle aldrig funka.
Nej.
Jag har aldrig varit med om att det varit en sån total nedsläckning. Alltså att man går runt, en man med en bebis är liksom som Skandiamannen på plats. Ingen ser att han är där. Det finns bara tecken på att han har varit i närheten. Men ingen tjej har någonsin ens liksom lagt märke till någon liksom kille med hund. Eller med bebis.
Nej, just det.
Att det är som skillnad att man är så fruktansvärt ointressant med bebis. Att man är liksom knappt ens en... Man har liksom inget kön.
Nej, det märker tjejer. Sägs det ju, gillar ju bebisar. Men det...
Ja, men inte kill. Alltså, jag tycker inte ens de liksom brukar så här gulla med... Det är mest gamlingar, tycker jag.
Ja.
Jag har liksom aldrig varit med om en så här ung tjej eller en tjej i min ålder heller som visat något intresse för en bebis när man gått på stan.
Nej, just det. Jag fick ju den känslan i Italien då. Tre unga tjejer som blev superintresserade av min bebis.
Utomlands, ja. Blonda bebisar utomlands. Det funkar ju alltid i och för sig. Det skulle man kunna göra en hundtricket.
Om man vill ha en utländsk tjej får man låna en bebis. Ta med den till Italien.
Till Italien. Aldrig mer komma hem igen, för då bor man där i källaren hos någon.
Man får skicka hem bebisen till den som ägde den. Och sen...
En sista liten hundrelaterad spaning. Vad konstigt det är ändå. För att när jag kom hem idag så låg det ett ganska tjockt brev på mitt golv. Eller på pallgolvet då. Så öppnade jag det. Inget följebrev. Ingenting. Men det låg liksom lite så här hundgrejer. Kanske ett koppel, något mer. Och ett grisöra.
Att det är ändå... inte maffian då, utan det är svenska staten.
Men att de har, att det är, alltså har man ett hästhuvud i sängen, det är ju verkligen ett hot. Men att liksom få ett, hade jag skickat ett liksom avskuret öra hem till någon, då lagt i liksom någon lugnande. Att liksom den typen av hundmänniskor, jag fattar att det var någon så här reklamutskick eller så där, men att det måste ändå vara någon som upplever det lite hotfullt att få ett öra på posten. Det är lite stört att skicka ett avskuret öra på posten till honom och bara, va? Blev du inte glad? Jaha, du blev rädd.
Ja, ja, ja.
Blev du rädd också när du fick
så himla avskuret? Svårt att hota hundägare också då.
Ja.
Man provar att skicka fingrar och grejer och de bara, nej men, en leksak.
Hon skickar mer, hon älskar det.
Ja, precis.
Ja, men det var lite blandad hundkompott där. Hur går affärerna? Frågar dig då.
Hur går jag? Det har jag inte kollat på länge.
Nej, men det går nog bra. Har det hänt någonting sen sist då?
Ja, det har det. Jag tänkte berätta en historia. Och jag tänkte döpa den här historien. För jag tycker det höjer nivån lite ibland när man liksom sätter
det en tycker jag också.
Historien heter Ett kärt återseende.
Mm.
Där en kram utdelas som kan ha tolkats som en hånfull kram.
Ja, nu... Jag tror att det inte bara är regeln i sig att det kan bli... Jag tror att du gjorde det bra också nu.
Kanske det. Och risken att det blir sämre och sämre. Jag tror det kommer man får sin payoff här. För har du hört talas om en hånfull kram någon gång?
Nej, det var nog Nej. Det som var det mest lockande i din insäljande text här.
Ja, jag tror det var jag utdelade en kram som kan, ja vi får se. Men det är historien börjar då att jag har ju skrivit sketcher i mitt liv, va?
Ja, herregud.
Hundratals sketcher, det har säkert du med.
Jag har nog skrivit kanske 1000.
Oj, oj. Mm. Och jag slutade för ganska länge sedan också för jag tröttnade på det. Och jag tröttnade också på att titta på sketch, hata sketch.
Jag är också lite skadad då, får jag säga, tyvärr.
Det är väl för att man kan alla strukturerna i sig då, så att man får en liksom stark motkänsla när någon frågar, hur menar du nu? Eller vad det nu kan vara, hur ska det vara uppbyggd?
Ja, när en replik peggar upp.
Ja, det, precis. Ja. Jag såg den här Yorkshire Men, eller de heter Monty Python-sketchen, när de skryter om hur dåligt de har haft det.
Ja, ja.
Nyligen. Och den är ju fantastisk. Den kunde jag fortfarande uppskatta.
Ja.
Men det är nästan samma sak. Det är en person som är lite dum och så sätter man den personen i olika sammanhang. Det kan vara en djuraffär. En liten dum person kommer in där.
Ja.
Nu skulle man kunna göra en med någon han som löste Palmebordet. Genom att inte lösa det då. Det var kanske sketchen.
Ja, hade jag jobbat på Godmorgon Världen fortfarande. Eller ja. Så hade jag ju suttit i detta nu. Och skrivit den sketchen.
Den sketchen, ja.
Ja.
Och ibland är det bara en ordvits att liksom den dumma personen får liksom höra fel, blanda ihop någonting, kanske finskor och finskor. Det kan vara en sketch. Just jag tar mina finskor till balen. Va? Vilka finskor? Ja, men de som står i garderoben. Ah, har du finskor i garderoben?
Ja.
Och så är det liksom. Och då har jag ju lärt mig att mer bara uppskatta själva ordvitsen, orkar inte höra. Gör det inte till en sketch nu, utan bara...
Nej, jag fattar.
Ge mig det roliga på ett annat sätt då. Men, nu ska jag förra, jag såg en sketch som jag älskade, som spelades upp live, oplanerat.
Ja.
Den var helt fantastisk. Det var liksom verkligen livet. Sketch som, om den hade... Alltså, verkligen såg den så innan Robbins hade den kunnat vara, och efter punchline så hade de hört... Det var liksom en helt perfekt punchline. Det var en liten festlig tillställning vi hade hemma hos mig i helgen. Och så... Någon frågade om varför jag då säger fru då, min blivande fru. Du borde säga fästmö. Ja. Och sen säger då någon... Varför
är det att du aldrig svarar på den frågan, att den kommer ibland? Att det är som... Ja, men varje gång jag hör en komiker säga så här... Ja, men nu är jag så... Vi är så trötta på den här frågan. Får man skämta om allt? Jo, men jag har heller aldrig svarat. Det är därför folk fortsätter att fråga. Gud vad vi har hört det många gånger. Jo.
Ja, just det. Vad är?
Men vem mördade Palme? Men nu är vi trötta på den här. Ja, originell där. Fråga.
Där har vi en bra sketch.
Ja. Ja, det här har jag fått höra varje dag sen jag tillträdde som utredningsledare.
Och nu bara kunde ställa någon annan fråga.
Ja,
Men jag tror jag svarade lite grann på det. Men det var en ganska bra start på en sketch där. Jag tänkte inte alls på det då. Men så varför heter det fästmö? Och det fina med sketchen var liksom att alla trodde att vi skulle fokusera på ändelsen mö. Vi var helt med där, alla som satt runt bordet. Ja, varför heter det så? Det var lite konstigt. Men hon som tog upp det fortsatte. Var det en mö man hade med på en fest?
Jag vet ju inte det här. Nej. Jag vet ju vad båda liksom ordleden betyder. Mö då, gammalt ord för ung kvinna.
Ja.
Fest. Vet jag ju också vad det är egentligen. Men att man var ju så här festfolk.
Fest. Men jag tror att hon, vi trodde liksom att hon skojade lite. Ja. Där med fest med, så att, men sen, så gjorde hon inte det. Och då var det jo, för jag alla människor som förklarar nej, men alltså fest med, alltså det stavas med ä. Och nu kom punchline då att hon sa va? Fest med?
Ja, det är perfekt. Men aha, det är att man är fästa vid varandra. Att
ja,
man
det är, tror jag det.
Att man är liksom fästa. Men man sitter inte ihop. Man är inte totalt ihopgängade. Man har klippat ihop lite. Fest vid varandra.
Fest vid varandra, ja.
Ja, jag är jävla jofi att kunna stava. Så.
Ja. Jo, men jag var väl också med på det. Jag tänkte, men är du inte med? Men fest med, fan vad roligt det lät. Att jag skrattade så himla gott. Och så reste jag mig upp och kramade henne. För jag blev så glad att jag liksom fick tillbaka glädjen för sketch igen.
Och hon tyckte att du hade sagt skrattat åt hennes dumhet.
Ja, jag tror hon skämdes för att hon var så dum då och trodde att det hette fest med ä. Eller fest med ä. Ja. Att det var en fest. Så.
Nu fattar jag. Est. Mö. Fortsätt alltså.
Ja, just det. Skratt för om man ville.
Om man skulle ha liksom ett tail joke. Sen efter programmet.
Just det, hon fortsätter sitta och grubbla.
De har fyllt en hel så whiteboard-tavla med olika. Estmö. Fäst.
Så dagen efter så tänkte jag kanske, det kanske är, fan det är kul, med, jag ska börja skriva sketch igen, fan vad kul. Jag kanske får tillbaka glädjen för det här igen.
Ja.
Men då slog du mig, är du dum i huvudet Simon? Nu har du precis lärt dig gilla, då ska du inte förstöra det en gång till. Jag ska inte skriva såna jävla sketcher.
Aha. Jag ska kommer börja skriva lite sketch. Vet du inte det, att jag har en humorgrupp med Marcus Tapper?
Nej.
Doggarna.
Doggarna.
Jag hoppas att doggarna kommer göra inslag till Della Sports sommarvikarie, Magasin C.
Ja, så det får ett utlopp. Doggarna har hittat en scen nu.
Doggarna har äntligen hittat en scen. Jag har inte snackat med Tapper om detta ännu. Men han kanske lyssnar. Så jag ska skriva det.
Men precis, då ska jag ju skratta åt de sketcherna. Då.
Ja, du kanske kan skriva lite sketch också nu när du är i stugan.
Du kanske kan skriva lite sketch.
Eller så vill du inte förstöra det då.
Nej, det är ju det jag inte vill förstöra. Men det är ju... Det var ju något jag tyckte var kul en gång i tiden. Ja, vi får se. Det är ändå...
Ja, vi får se.
Stavas det med ä? Fest med?
Della Sport. Här kommer en nyhet från Frukostklubben. Ursprungligen från Sportbladet.
Ja.
Vi har ju pratat mycket om uppblåsbara fotbollsarenor, va?
Ja, det har vi gjort.
Tält kallas de ibland. Det tror jag är när man vill trycka ner det lite. Det låter alltså fort uppblåsbar övertrycksarena eller vad det kallas också. Ja, men tält, jag märkte att det är när det är det verkligen så bra det här med uppblåsbara fotbollsarenor. Då säger man tält. Mest berömd av alla uppblåsbara fotbollsarenor är kanske då bollhuset i Backa med den roterande luftslussen som vi gått igenom.
Ja, men det senaste vi pratade om det var uppe i Umeå eller någonstans, va?
Ja. Precis, och det är dit vi ska återvända nu. För vi kan väl konstatera att det har gjorts väldigt mycket dåliga erfarenheter av de här tälten. Men ändå fortsätter kommuner att investera i dem. Det känns som att det är alltid till nästa, när en dålig erfarenhet är gjord, så har det liksom hunnit komma en ny generation tält. så att liksom, aha, nej, men den här har liksom ingen sån luftsluss som skär armarna av åttaåringar. Det har vi löst nu liksom.
Just
nu
det. Det.
Men då är det andra problem istället då som brukar ha kommit.
Det är som kärnkraftverk då. Jaha, men nu är det generation 4 vi pratar om. Ja. Inte de här gamla sovjetiska.
Men blir de kanske också bättre och bättre. Eller är det fortfarande, man står kanske...
Ja, vi har inte testat så mycket de
nya.
Nej,
just det. Det snackas mycket. Ja. Mm. Är de kanske också skitdåliga liksom. Men det har liksom blivit problem då med den här upplåsbara arenan i Umeå. Jag tror Jonathan pratar om det. Att problemet i Umeå är att de inte kan få ner sitt tält.
Mm.
Eftersom det bara finns en kille. Bokstavligt talat finns det bara en kille som kan ta ner det. Och han är polack. Och under coronan så sitter han fast i Polen. Va?
Ja.
Så att tältet har inte gått att få ner. Och vad gör man då om man inte får tag i sin polack?
Mm.
Alltså allt tyder på att det är verkligen bara en kille.
Men det låter otroligt. Borde han inte kunna skicka en instruktionsmanual då?
Mm, man kan tycka det. Umeå kommun var ansvariga för rivningen och la pannan i djupa väck för att hitta en lösning.
Ja. Mm.
Saken komplicerades av begränsningen på 50 personer i en folksamling. Så att samla ihop massa ideell kraft lät sig inte göras. Det här tycker jag låter konstigt, va? En polack kan göra det. Utan polack så går det inte, för att vi får inte vara mer än 50 personer.
Nej.
Hur kan det, vad är det för superpolack vi talar om här? Antingen får vi ha den här polacken eller så får vi ta svenskar. Men då kommer vi behöva mer än 50 personer.
Ja, 50 helt okunniga personer kan lösa det också. Eller en som kan.
Mm. En som kan, eller minst en polack är mer än 50 ideella norrlänningar.
Ja.
Jag tycker det låter.
Men de berättade också, va? För de satt huvudet i väck där och satt sig och funderade.
Ja, hur fan ska
och sen
vi
berättade
göra?
De också om sina dåliga idéer.
Vi skulle kunna göra så här, att vi samlar jättemånga personer. Nej, det går inte. Det går inte. Corona. Tänk corona.
Ja, just det.
Ja, men jag tänkte att vi behöver inte ha så jättemånga. Jo, det kommer behövas jättemånga personer för att få ner det här tältet. Jag vet inte heller varför de var tvungna att vara ideella, de här personerna. Kunde de inte fått betalt? Kunde de inte bett på lacken om instruktioner? Det måste finnas några. Om man letar efter de bästa i Norrland så tror jag att 10 stycken, de 10 bästa norrlänningarna borde kunna ersätta en polack.
I alla fall om han är med på Zoom.
Om han zoomar och de 10 bästa gör
det bästa nu, ja.
Lösningen blev att ersätta människokraft med dyra maskiner.
Ja, ja.
Det är alltså antingen en polack, minst 50 norrlänningar eller dyra maskiner. Det är så man kan få ner. Polacken behövde visst, han klarar sig med sin liksom muskelkraft.
Och sin hjärna och sin enorma erfarenhet. Ja.
Mm. Alltså han, jag misstänker att han aldrig kommer berätta hur man får ner sådana här tält.
Nej.
För att det är lite dumt att göra.
Det är nog han som sagt, sådär, ja, ni skulle kunna använda de här superdyra maskinerna ni får köpa av mig. Eller så.
Ja, så skulle han kunna säga. Nej, men jag håller på och läser en bok om det här Saudi-vapnen. Det här avslöjandet som kom 2011-2012.
Mm.
När Sverige skulle bygga en vapenfabrik i Saudi-Arabien.
Mm.
Och då var det så här att Sverige hade en så bra konkurrensfördel. För att de andra som vill sälja vapen, de vill liksom bara sälja så här, de vill sälja vapnen liksom, eller teknologi. Men Sverige var de enda som kunde tänka sig att lära Saudiarabien att bygga sina egna vapen. Det är lite mer kortsiktigt. För de andra tänker, nej men det kan vi inte göra, det är vi som säljer vapen. Vi vill alltid kunna sälja vapen till.
Ja, just det.
Ja, men köper ni av oss så vi lär er fiska.
Så är det engångskostnad bara, ja. Sen är det set for life.
Precis. Så att jag tror liksom polacken här är mer som de andra länderna. Att han tänker inte avslöja sina hemligheter.
Nej.
Vilket pris som helst. Lösningen då blev att ersätta människokraft med dyra maskiner. Notan landade på 1,7 miljoner kronor enligt kommunen. Och idag är nästan allt klart. Jaha. Jag har alltid trott att det är människor som är dyra.
Ja.
Just att man började med maskiner för att de kunde just göra människors jobb.
Just det. 50 pers, det blir för dyrt. Vi får ta en maskin istället.
Vi får ta en maskin.
Ja.
Precis, men det är tvärtom. 50 norrlänningar är mindre än en polack och mindre än en jättedyr maskin också.
Ja, allt ställs på ända nu, ja.
Ja, men
att kinesisk är arbetskraft är så dyr nu så vi får tillverka saker i Sverige, har man sagt i alla fall.
Ja.
Och nu blir det dessutom att maskinerna är så dyra. Ja, det är ju jättebra nyheter då, ja. Mm.
Ja, eller bara punga ut då. 1,7. Maskinen skulle ha 1,7 miljoner.
Ja, undrar, vad polacken,
undrar vad polacken tar för att ta ner ett tält.
Fan, laptopsen börjar ta betalt.
Om jag kan googla, jo då. Men det kommer kosta. 1,7 miljoner för att ta ner ett tält. Inte köpa det, inte driva det, utan ta ner det. Ja. Det låter lite dyrt tycker jag. Mittfältaren Fanny Hjelm Rönnlund andas ut. Jag tycker det är väldigt perfekt namn för en kvinnlig fotbollsspelare. Men det kan man alltid säga.
Jo, men det var, jag tror det var extra bra.
Fanny Hjelm Rönnlund. Hon andas Hjelm ut. Hjelm Rönnlund. Så svarar hon i telefonen. Alltså.
Men du, det är klart hon andas ut. Hon vill ju kunna spela fotboll ju.
Ja,
och tältet har stått i vägen hur länge som helst.
Ja, det känns säkert fjantigt att gå in i ett tält och spela fotboll. Det sabbar säkert gräset. De vill spela på riktigt gräs. Hon andas ut nu när tältet äntligen är borta. Vi har varit utan tält så länge i Umeå. Men när det väl kom upp så fick vi aldrig ner det. Det var speciellt.
Ja, det är fan en världens roligaste historia det här.
Ja, det är verkligen det. Det är också
önskade
lite
sig
sån
tält så himla, himla länge. Och så fick de sitt tält och så bara fan.
Man får ju säga att det är klart de har, alla har ju varit utan tält väldigt länge. För det är en väldigt ny grej att man ska sätta upp tält för att spela fotboll.
Ja.
Så att, och sen när det kommer upp så får vi aldrig ner det. Ja, det var en liten uppdatering om tältdebaklet i Umeå.
Du lyssnar på Della Sport.
Ja, då stannar vi kvar uppe i norra Sverige och fotboll och väder och så. För allsvenskan drar igång nu, damallsvenskan, 2 veckor senare än herrallsvenskan. Fattar jag inte vad det finns för anledning till det, men så blev det. För någon månad sedan så berättade du här i Della Sport om att någon från FC Rosengård föreslår att man skulle spela höst-vårsäsong då istället för vår-höst-säsong.
Ja, att man skulle passa på egentligen och ställa om då.
Ja, för det är ju i princip det vi gör nu ändå nästan ju. Så.
Ja, eller kommer det vara väldigt tajta spelschema nu? Att man ska hinna med en hel säsong och så blir det ingen vila innan höstsäsongen kör igång då?
Det kör inte igång från våren så det blir en lika lång vila.
Höstsäsongen startar på våren.
Nej, men vi kör ju allt liksom på en gång här nu. Så sista omgången är väl i november. Och sen börjar det i april igen, som vanligt då.
Jo, men man brukar ju ha ett sommaruppehåll.
Ja, fast det är ju mest för att det är VM och EM och så. Så, att,
aha.
Så det är inte alltid. Men, precis,
men varför
det blir
har de det
tajt
i allsvenskan? Skulle nästan inte behöva ha det, va? Här allsvenskan.
Nej, verkligen inte.
Det rör bara fyra personer eller något.
Ja, det är ett argument mot höstvår, tycker jag då. Att vi kör höstvår för det är då det är som finast väder. Men när det är som finast väder så kör vi ändå inte. För då är det VM ju, så att då kan vi ändå inte spela.
Just det.
Men de var ju väldigt emot det, många. Det är så konstigt, för det är en sån himla logisk lösning, tycker man ju, om man inte har kunskaper. Nu blir det så här, då gör vi väl så.
Ja, ja.
Men då bland annat så var ju Piteå och
arga. Sa jag emot det. Ja, för att
för de sa ju så här, det går inte, vi kan ju inte spela fotboll där på vintern.
Nej, men kan man spela fotboll där hur tidigt på våren som helst?
Nej, det är ju bara
alltså,
att
det är väl samma sak. Här kan man inte spela fotboll i oktober. Nej, men kan man spela fotboll i april hos er?
Nej, precis. Ett möjligt svar till Piteå är då att säga, men ni kanske inte ska spela fotboll då.
Ni
om
kanske
det inte
ska
går
åka skridskor
att spela. Ja,
det är kanske spela ishockey.
Ja, så kan vi köra vår höst här nere som, där vi har väder som fungerar. Ja. Liksom.
Ja.
Till det. Men det kanske är för att jag är liksom skåning från längst ner i landet. Jag är lite svårt att tycka synd om Piteå för att det är svårt att spela fotboll när det är kallt. Gör inte det, då är ju en lösning.
Ja.
Och nu tycker de då en sak är orättvis för att spelschemat är satt nu. Och då läste jag så här att Piteå har riktat kritik mot det orättvisa spelschemat. Men klubbens tuffa veckor kvarstår nu då. Och då undrar man då, vad är det som är så orättvist med det här spelschemat? Får de spela fler matcher i veckan kanske än medan de andra får vila? En sån orättvisa
liten
kanske.
Liten tanke är ju också, är det inte orättvist för de andra? Alltså Piteås hemmalagfördel blir väl större om de är vana vid att spela på snö. Och det måste komma upp folk dit och spela på snö. Vem är det orättvist för? Blir det inte det begreppet som alla gnällde på att när Elfsborg ska få plastgräs? Så här, ja, men det är bara på hemmaplan ju. Då var det helt självklart att det var orättvist åt det hållet.
Just det. Ordet rättvisa är ju väldigt, ja, hur man ska säga, jag har på var du står när du tittar på det ordet. Vad är rättvisa då? Vi ska se vad det är de tycker är orättvist, för det står liksom inte så tydligt. Jag bara läste artikeln rakt upp och ner här då. När det första och inte helt fastställda spelschemat släpptes i måndags var Piteå kritiska och tyckte de har fått orättvist upplägg. Under några veckor i juli såg Piteås spelschema ut enligt följande. 12 juli, Uppsala borta. 15 juli, Linköping hemma. 19 juli, Vittsjö borta. 26 juli, Växjö hemma. 29 juli, Kristianstad borta. Var ligger orättvisan? Ingen jämförelse med andra lag, utan det är bara detta i sig som är orättvist.
Vad är det som är orättvist med det?
Nina Jakobsson förklarar. Jag tror hon är spelare. Det är inte rättvist skulle jag säga. Du kan inte åka raka vägen heller, utan det tar flera dagar, vilket kommer påverka hur vi kan träna och alla sådana förberedelser.
Ja, men nu ligger Piteå långt borta. Det är inte orättvist. Det är som det är.
Det är som det är ju ett svar.
Tycker du hon... många... kan man inte odla bananer? Men det håller de på med i Afrika och i Sydamerika. Ja, det är ju roligt att bo här då när man inte kan odla bananer.
Ja, det är orättvist. Det är orättvist. Och det är ju så då när man som inte förstår, när man bor i södra Sverige då, säger det som det är. Det kanske lite, låter lite hemskt i deras
öron. Men de menar att de ska kunna åka runt mer på turné. Att de åker först och kanske möter Umeå. Sen åker de och möter Härnösand.
Alltså det är ju så runt. Att schemat är ju att det är fler matcher per vecka liksom. Så då blir ju, i normala fall så har de varit tvungna att åka till Vittsjö och Växjö. Men nu blir det så liksom ner och upp och ner och upp på samma, väldigt snabbt. Så det blir ju såklart extra påfrestande.
Jo, okej. Jag tycker någon kanske, det är inte snällt, är det inte. Hade någon liksom ansträngt sig och tänkt så här, ah, men vi börjar lägga Piteås schema. De skulle kunna åka lite så här och så här och så här.
Ja, men hade det varit att, rättvist? För att,
nej, det hade ju varit orättvist, men det hade varit snällt.
Ja, det hade varit snällt mot Piteå, ja.
Ja, och det kanske inte hade påverkat de andra så mycket.
Nej, men problemet med ordet rättvisa är att är det rättvist för någon så kan det snabbt bli orättvist för någon annan.
Rättvisast är väl att bara lotta. Sätta ut matcherna.
Det är det rättvisaste, ja. Man får nog fråga någon filosof egentligen vad rättvisa är. Generalsekreteraren för Elitfotboll Dam sa till TT i måndags att de skulle ha ett möte. För klubbarna fick då komma med synpunkter på spelschemat. Och så hade de mötet, men de lämnade spelschemat orört då.
För jag tänkte så här, gud vilket misstag att öppna den dörren. Och så har ni några åsikter om spelschemat, att det liksom skulle flyga upp 100 händer i luften.
Ja, och så var det nog.
Kan vi byta den? Okej, men då fan, nu, okej, vi flyttar den då, så då måste vi flytta den.
Men gud, då
kan vi flytta den också?
Då, men herregud, då ska de spela hemma på samma match, samma dag. Nej, precis, det där. Men de kom ju på lösningen då att vi gör ingenting åt folks åsikter.
Ah, ja, så att man fick ha en alla får ha en åsikt.
Ja.
Men det blir som förslagslådan.
Ja. Det var nog faktiskt exakt detta som hände, att de satt på mötet med liksom en hög med åsikter och tänkte att det här kommer jag aldrig gå. Vem var det som öppnade upp för möjligheten? Fan, Stefan, var du tvungen att säga till att de
varför
fick åsikter?
Varför sa du så?
Måste vi sitta på möte här? Ja, du kan inte göra massa viktiga saker nu. Skit i Piteå, de bor ju för fan i Piteå och spelar fotboll, de idioterna, kanske de tänkte. Men för det är ju liksom inte allsvenskans fel att Sverige är så himla avlångt och att de flesta fotbollslagen kommer från södra delen. Det är ju som det är, som du sa.
Det känns som att just damansvenskan har den absolut största spridningen över hela landet.
Ja, de har så himla dum grej att norrländska lagen är skitbra också.
Ja, för när jag var liten då hände det kanske någon gång att giffarna gick upp.
Mm.
Och då är vi ändå typ, det är bara halva Sverige upp, va?
Ja, Sundsvall, Östersund, och ibland åker de ur. Så det är liksom bara ibland som man
får. Ja, men Östersund är ju bara de senaste åren.
Ja, just det. Och Gävle, så det är knappt Norrland heller nu.
Gävle har jag aldrig hört talas om att de skulle ha ett fotbollslag. Det tror jag inte.
Nej, så det är så himla dumt att just Piteå och Umeå blir så duktiga på fotboll också. Så man måste nästan lyssna på dem, för de har de bästa spelarna där uppe.
Ja.
Men, då kommer det en god nyhet här då. De har fått hjälp, Piteå, för att underlätta den tuffa perioden.
Hur?
Ja, ordförande Rickard Fahlman berättar. Vi har fått ett erbjudande från en man som var rätt upprörd över spelordningen. Det lärde mig så mycket att damlaget fick ett erbjudande från en man.
Det kom in en rödbrusig man som var väldigt upprörd. Men det blev, först blev vi rädda, men det visade sig vara vår smala lycka.
Ja. Vad kan en upprörd man hjälpa till med? Då så säger då Rickard så här: jag vet inte vem det är, mer än att han äger ett hotell i Eksjö.
Han sa, kolla upp det noga nu innan ni lägger alla äggen i den korgen.
Ja, ska vi göra som den här mannen i Eksjö sa? Ja, kan vi
göra. Han har ett hotell. Håll käften nu, gör som han säger.
Ja, han har ett hotell i Eksjö som ligger väldigt bra geografiskt till då, sådär norra Småland.
Det kan vara som ett nav. De åker dit och så strålar de ut från hotellet i Eksjö.
Precis. Han sa att om vi kommer dit en natt så bjuder han på övernattningen. Kommer vi dit två nätter, bjuder han. Och kommer vi 22 gånger, så bjuder han.
Ah.
Det är ju helt fantastiskt när man får sådana där samtal. Det håller en uppe, säger då Peters ordförande. Och det måste vara jobbigt med Rickard Farmans jobb. Hur ofta får han sådana samtal? Som håller honom uppe. Som är liksom av den digniteten att ni 20 pers får bo 22 nätter här helt gratis. Det är precis sånt jag behöver.
Han måste ha känt att nu, vad fan skulle det kunna finnas som håller mig upp nu? Spelschemat är åt helvete. Vad ska vi göra? Ring, ring. Ja, vem är det?
Hoppas det är ett sånt där samtal nu som håller mig uppe.
Precis det som kommer då. Han hade ingen idé. Hur ska vi, fan ska vi göra?
Fan ska vi bete oss? För det är ju en jävla sits. Uppsala borta, hem igen, möta Linköping. 4 dagar senare, ner till Vittsjö i Skåne.
Men upp detta igen till Piteå, väl på att
sen
man
ner
spelar
till Växjö och sen upp igen spela mot Kristianstad. Fy fan.
Jo, men vad hjälper det att de bor gratis på hotell i Småland egentligen?
Ja, de har väl, nej, de måste
ha varit i Uppsala. Okej, då bara bladar vi över till Småland, sover en natt gratis där. Sen sticker vi hem, spelar fotboll hemma. Sen ner till Småland igen, tar en natt där och så är det Vittsjö.
Och sen Vittsjö, det är ganska långt.
Och så hem till Umeå. Jag tycker det minst jobbiga verkar vara, var ska vi bo?
Ja, men det kan ju vara att de måste sitta på en buss över natten och så. Det skulle inte förvåna mig att de kanske slipper den.
Det är
kanske
svårt att flyga nu. Men jag menar, grundproblemet är väl att man spelar varannan hemma, varannan borta, och de flesta städer ligger långt från Piteå.
Just
att
det.
Man har gratis boende i Småland. Ja.
Jo. Nej. Och inte för att vara sån då, men precis som jag var inne på innan, det här tycker jag är lite orättvist. Vilka andra lag i Allsvenskan har de här förutsättningarna? Att de får bo gratis på hotell 22 nätter.
22 nätter gratis.
Jävla fint upplagt han har det också. Kommer ni en natt får ni gratis.
Ja.
Han två måste, nätter.
Men, ja då. Nej, ja, då. Men 22. Det blir som.
Ja. Sen kanske Rickard sa, om vi kommer 50, är det 50 fortfarande gratis? Nej, då är det.
Om vi kommer betalar vi. En miljon nätter. Vad händer då?
Just det, att han la på luren jätteglad och sen så hans kollegor bara, du skulle ju prutat! Men det var ju ett bra erbjudande. Ja, det är klart det var bra, men det skulle inte du sagt. Du skulle sagt bara 22.
Som man ville.
Ja, nu fick
vad
precis.
Händer om vi kommer dit? 23.
Ja, och vi kanske flyttar ner helt enkelt. Vi bor där i Eksjö. Och så Piteå.
Du lyssnar på Della Sport.
Då är det gratis.
Det är inte möjligt, Ralf.
Jo,
det är
möjligt. Ja, ytterligare en grej från frukostklubben med sitt ursprung i Sportbladet. Det har nämligen varit en av de absolut bästa UFC-fighterna någonsin. Kanske den allra bästa damfighten genom historien.
Wow.
Det var Joanna Jędrzejczyk från Polen mot kinesiska Zhang Weili om bältet i stråvikt. Aldrig hört talas om. Stråvikt. Vad väger ett strå?
Det väger mindre än en fjärde, va?
Ja, det tror jag nog. Jag tyckte inte de såg supersmå ut. Jag kunde ha kollat upp vad stråvikt var. Det var i alla fall en bältesmatch här då. Som
vad
kinesisk...
är det för klasser vi har? Vi har tung, välter,
du,
vikt.
Jag kollar strå.
Och fjäder tror jag finns. Och flyg. Lätt. Flyg.
Stråvikt är miniflugvikt.
Flug?
Så att då är man miniflug.
Oj.
Så att det är mindre än flugvikt. De är ganska små.
Måste det vara så förnedrande titlar?
Miniflugvikt.
Det är ändå livsfarliga fighters du pratar om.
Jag fattar att de sa det. Vi kan inte heta miniflugvikt längre. Nej, vi har ett nytt ord till det här. Vad säger som stråvikt?
Nej, men ska vi kolla på det? Jag vill ju inte så. Oh, good.
Det var 351 sparkar och slag.
Mm.
Och det är då, dels är det mycket. Det vill säga, jag hade inte jämförelsesiffror, men det är mycket. Och det är också bra. Det visste jag inte heller. Att dels hur mycket sparkar och slag som är mycket visste jag inte, men 351 är mycket. Mm. Och mycket är bra. Det visste jag inte heller.
För om jag ska vara... En typisk kille då, så säger jag, när tjejer slåss så gör de så här. Catfight, och så viftar de med händerna.
Kanske. Det verkar vara riktiga jävla svingar i den här matchen. Men det är inte säkert att... Jo, det är klart så här en fotbollsmatch som slutar 10-10. Det är klart att den är kul. Men man kanske inte tycker det är en... Det kanske inte är en bra match.
Nej.
Nödvändigtvis. Det kanske är det. Men det verkar finnas mer sånt, alltså att det händer grejer. Det var tredje flest sparkar och slag någonsin.
Wow.
Och det blev mycket stryk helt enkelt. Det var det som är bra egentligen. Det blev mycket däng.
De träffade alla sparkarna och slagen också. Ja. Det var...
Precis. Den här polskan då som förlorade, jag kan inte uttala henne. Jędrzejczyk. Hon beskrev det så här. Svullnaden i pannan var så kraftig att huvudet deformerats och hon kunde bara se med ett öga.
Nej, men...
Jag tycker det låter att få ett deformerat huvud där det bara liksom ett öga tittar ut som hon kan se.
Men var det alltså att ben flyttade plats och så också, eller?
Jag tror inte det.
Bara svullnade uppåt.
Det blev bara en väldigt, väldigt svullnad. Mm. Men hon har så himla gott humör. Det var det jag ville komma in på här. För hon svarade så här på det här då, att hon hade fått ett kraftigt deformerat huvud som bara kunde se bara ett fungerande öga. Det var så roligt. Vissa personer känner inte ens igen mig, säger hon till BBC.
Mamma!
Ser du vem det är? Bakom det kraftigt deformerade huvudet. Känner du igen det här ögat?
Vem är du? Vad gör du i mitt vardagsrum?
Nej, men
nu blev det cool.
Var det så roligt? Det slaget så vissa personer inte kände igen.
Nej, den meningen har väl aldrig sagts. Nej. Det var så roligt. Jag blev deformerad.
Också kunna få så mycket stryk som man får ett deformerat huvud, men ändå liksom tycker jag så mycket om sin motståndare som har slagit henne så. Hon sa så här, ni ser min svullnad. Hon var fantastisk. Det gjorde så ont. Efter matchen hjälpte hennes tvillingssyster henne att duscha. Och det gör hon själv eftersom hon har blivit misshandlad med 350.
För första gången så var de inte lika varandra heller.
Nej, precis. Det måste ha varit lite kul. Innan hon kördes till sjukhus i Las Vegas där matchen ägde rum. Ja. Det låter fan inte som en bra sport här, tycker jag.
Nej.
Efter 2 dagar försvann svullnaden ner i pannan. Så det var inte något...
Nej, det var skönt.
Ben i ansiktet som gått sönder, verkar det som.
Finns det något foto man kan säga i frukostklubben?
Mm. Alltså, nej, inte i frukostklubben. Man kan leta upp det själv, tror jag. Jag har sett lite bilder. Hon ser sinnessjuk ut, såklart.
Men hon passade på att fota sig lite i alla fall.
Ja. Jo, det fanns folk med kameror på plats.
Ja, okej.
Efter 3 veckor försvann även blåmärket som i princip täckte hela ansiktet. Det tycker jag låter så himla ont också. Att vara helt blå i sitt deformerade ansikte.
Var det en blå tira? Ja, tira och tira.
Ja, tira. Ja. Det var lite under ögat som inte var blått. En inverterad blåtira, kan man säga. Det är faktiskt motsatsen till blåtira, ska jag säga. Hela kroppen var blå. Men så var det lite ljusa fläckar runt ögonen just där. Hon inte missat att man...
Vitmärken hade jag över hela kroppen.
Jag visste att jag skulle läka, säger hon. Jag var mer arg på mig själv.
Ja.
För att hon fått stryk? Nej. För jag ville ha några trevliga dagar i Las Vegas med min familj och mina vänner. Det gick ju inte då eftersom hon var tvungen att ligga inlagd på sjukhus med sitt deformerade huvud.
Hon planerade ändå in en liten semester dagen efter.
Sen efter den här bältesmatchen så sticker vi, då drar vi ut på stan, va? Ja. Nej, du måste läggas in, du behöver hjälp.
Jag förstår, vi kan inte träffas mycket nu för nu tränar jag hela tiden. Men sen efter matchen bara, då kommer jag alltid i världen.
Då kommer vi ta igen all förlorad tid. Ja. Jaha, nej. Men detta är priset vi betalar. Jag har sysslat med det här i 17 år så jag kan spelet. Inte superbra kan du inte det spelet, för då blir man inte helt sönderslagen, va?
Nej. Hon måste ha mött världens...
Det är väl det man blir. Alltså, hon är ju också en super... Den där påskan, hon har haft bältet i 5 år, tror jag. Mm. Så att hon är liksom superbra. Så att även om man är skitbra i UFC kan man ändå bli så jävla misshandlad.
Ja,
varför tycker folk den sporten är så rolig?
Hittills den konstiga sporten i världen, tycker jag.
Ja, jag tycker faktiskt det. Det kanske är roligt om man kommer in i det.
Om man kommer in i det, ja. Det är så dumt, det är så svårt att komma in i det också. Man måste sitta upp hela natten också och titta.
Man sitter upp och lite stålsätta sig, för jag vet inte om jag skulle tycka om att se en polska bli liksom fullständigt deformerad. Det skulle liksom ta emot.
Ja, det skulle alltså, det.
Och veta att det här är ju inte på... Det är så, hon blir det verkligen också.
Och så är det också det här, ska jag gå och lägga mig? Ja, jag gör nog det, för att nu är jag ju trött. Jag vill nog inte titta på det här längre.
Det är spännande såklart, så här. Kommer hon dö? Det finns den spänningen i sporten.
Det finns någon sådana detaljer vi inte tänker på. Ja, att det finns,
ja, det är säkert skitspännande om man bryr sig.
Men ja, med de orden ska vi väl avsluta. Jag ska bara skicka ut en efterlysning också. Jag vet att många sportjournalister lyssnar på den här podden, så att om det är någon som känner eller sitter bredvid Erik Niva, säg till honom då att svara på mitt e-mail.
Ja, du har försökt kontakta Erik Niva. Det är väldigt spännande. Väldigt spännande.
Jag har faktiskt funderat på det här med folk i underhållningsbranschen som får hybris och så. Och så har jag funderat på om jag kanske faktiskt har drabbat mig, bara att jag inte tänker på det. När jag skickade e-mail så tänkte jag också det. Men fan tror jag att jag är nu egentligen?
Men tror du Erik Niva skulle känna så om han skrev till dig?
Nej. Det var så svårt med hybris, man vet inte vad som är rimligt och vad som är orimligt.
Nej, det är sant. Jag tycker det är lite rimligt att skriva ett mejl till Erik Niva. Det är inte som att du helt har förlorat kontakten med jorden.
Vad skönt.
Nu har vi så mycket prenumeranter till Della Pappa, va? Så Simon har helt, han går med hög hatt, glasstav och mejlar.
Vad gjorde han, sa du? Nej, men...
Tänker du på hans guldkappa? Nej, det har blivit värre. Han har mejlat Niva.
nu. Det var det så mycket
av. Har han levande ålar i sin glaskäpp? Jo, men han har också mejlat Niva.
Och kommit med liksom ett helt jävla skamlöst förslag att de skulle liksom prata med varandra.
Ja, herre jävlar. Skulle man vilja vara med när Niva öppnar det mejlet?
Mm. Jo, nej, men så är det. Jag skulle vilja prata med dig, Erik Niva, om du hör det här själv sa. Mm. Att det är viktigt nu. Nu måste vi prata med varandra. Så tack för denna veckan ställas bort då. Och så hörs vi igen på en annan dag.
Ja då.
Mm. Hej.